Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst den här boken som jag började prata om förra gången vi poddade, som heter There, There av Tommy Orange, som handlar om nu får jag nästan säga Tourettes. Jag vill bara säga indianer hela tiden. Så fånigt.
Men vet du vad, alltså, jag tänker att det är kanske mer okej att säga indianer i Sverige än att säga det i USA.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Men det finns liksom inte samma alltså strukturella rasism gentemot indianer, Native Americans i Sverige än i, som här i Sverige och USA.
Ja, jag känner mig så otroligt pretto när jag börjar säga Native American. Men det heter ju ursprungsindian för guds skull. Eller hur? Nej, ursprungsbefolkningen. Oh, nej. Alltså. Faktiskt, Tommy Orange skriver i den här boken en av gestalterna i boken, romangestalterna, han skrev så här, en så här typiskt ängslig vit white expression som var så här native Indian. Det var så, sa jag precis så. Fattar du? Alltså det är typ det är värre än att säga Indian.
Alltså min son går ju nu i skola här och han kom hem med en bok, de talar liksom om USA och USAs historia, och då kom han hem med en bok där det faktiskt stod Indians och ville att jag skulle, om jag läste den, och så läste jag högt ett stycke för honom. Och då kände jag att jag var tvungen, som den liksom woke person jag är, att istället för att läsa Indians, bara Native Americans. För det är väl ändå ganska konstigt, att man 2020 kommer hem med en sån bok.
Ja, det är lite konstigt. Jag brukar också redigera lite ibland faktiskt. Men i det här fallet så är det ju faktiskt så att i romanen som då handlar om ursprungsbefolkning, Cheyenne framförallt, olika figurer. Jag pratade lite, jag gjorde en lite sånt sammandrag förra gången. Men de åker till en powwow i USA och det är olika vad ska man säga, livsöden som knyts samman på det här då, som powwow, som är som en stor konferens eller stor fest eller festival eller vad man ska säga, för olika då indianstammar. Och där de använder ju det uttrycket när de pratar om saker som är native liksom. Till exempel sån här fjäderdräkt man har på sig när man ska dansa då, de här ursprungliga danserna eller konst eller någonting sånt. Och jag tror att det är okej att säga det sinsemellan liksom. Eller till varandra. Det är ju inte så konstigt kanske. Detta om nomenklaturen, men om boken vill jag säga så här, att jag tycker anslaget är superintressant, precis som jag sa. Det finns inte så mycket modern litteratur som handlar om just ursprungsbefolkningens situation idag, så att säga. Utan det är ju mycket så här romantisk, liksom lite new age-ig, den typen.
Ja, men lite så där Coachella, va?
Ja, lite
sexy
så.
Native American. Och,
ja, precis.
Drömfångare och vi har liksom...
Man ja, lite stereotypisk, att... men liksom rasstereotypisk eller vad man ska säga. Drömfångare. Så det är också den erfarenheten jag har av att vara... Jag har varit mycket i Arizona och i de delar av västra USA i alla fall. Där det finns en hel del ursprungsbefolkning, även i Oakland. Och det är ju lite liksom, vet, man kan inte gå in i en affär utan att det ska spelas panflöjtmusik, och så ska det komma någon med en sån här kokopellis mycket som är en sån här gud, kan man säga.
Eller kondorpasa.
Ja, men lite sådär, i och för sig typ chilenskt, men ja. Men ja, det är lite klyschigt och det är väldigt skönt att, fast också ganska deppigt på något sätt, att den situationen för de som porträtteras här nu i den här boken är ju så jävla deppig, rent ut sagt. Alltså de är så marginaliserade, de har tappat, den är rätt svart. Liksom. Det är ett folkslag som har blivit berövat sitt land, och det gör Och de bor i stora komplex, liksom som stora betongförorter då, utanför städer, och en del bor på reservat och så vidare. Men det är ett grasserande alkohol- och drogmissbruk, fattigdom, man lever på bidrag. Och det är så väldigt mycket vilsenhet, och det har alla de här. Du vet, det är någon, kanske en 60-70-årig kvinna som har varit alkoholist hela sitt liv. Det är en ung man som är då född med sån här alcohol fetal syndrome. Alltså att när modern då missbrukar, så blir barnet, får barnet fosterskador. Och sen så är det... jag tror inte det finns någon som inte har någonting att göra med fattigdom och eller missbruk och eller depression. Och tydligen är det också så att självmordsfrekvensen är abnormt hög bland unga människor i natives communities då i USA.
Men förlåt, det här är alltså en reportagebok eller är det liksom...
Nej, det är en roman, men den är ju fullspäckad med fakta. Liksom. Det är ju den typen av... lite som den här, vet, Americana.
Chimamanda Ngozi Adichie.
Ja, Ngozi Adichie. Bra. Så var det. Chimamanda Ngozi Adichie, hennes böcker som handlar om den svarta vad ska man säga, invandringen till USA från Afrika, det vill säga inte då de som är födda i USA, utan de som kommer från Afrika, och hur de liksom betraktas på ett visst sätt. Och detta skildrat genom en roman. Och, så att, och genom olika liksom, livsöden. Så det är den typen av format. Och den har ju en stark politisk prägel. Och det gör jävligt ont helt enkelt att läsa om vad de har varit med om. Den här, hela det här landet. Och vad den vita mannen gjorde mot dem. Och hur allt det där har blivit... historierevisionistiskt romantiserat på ett fruktansvärt kränkande sätt. Liksom. Ett helt folk som nu är reducerat till någon ikonisk bild på en man med en sån här headdress liksom, på huvudet, eller någon mustang. Liksom,
exotiserade liksom.
Ja, så precis. Man gör... precis. Och det kanske känns liksom lättare att ha de där symbolerna omkring. Men det är så mycket 50-tal liksom. Men och nu bor ju inte jag i USA. Det finns säkert en helt annan medvetenhet idag än den jag upplevde på 90-talet. När jag verkligen tänkte på alla de där drömfångarna. Och hur vi gick på the history of the Native American History Museum i Phoenix, Arizona. Och... det kändes som att det här var vi vita, rika människor och tittade på det här exotiska, lite så ungefär. Och körde på de här vägarna och bodde i de här husen som då låg på gamla begravningsplatser. Du vet. Ja.
Men vet du vad, det här, alltså, jag tänker, som vita, otroligt privilegierade människor, så kan vi sitta här och oja oss och tycka att gud vad tråkigt. Jag tänker att vilket vidrigt sätt vi... liksom, kanske inte vi som person, men vi som, nej, men det som vi representerar.
Men det är ju white guilt liksom, det är ju klart det man känner.
Men nu tänker jag, nu är det ju inte jättelänge sedan det var internationella kvinnodagen, som och då tänker jag att internationella kvinnodagen, det som män kan göra är att ta ett steg åt sidan, inte bara säga jag ser diskrimineringen, jag förstår att kvinnor har haft det jobbigare än män generellt, men det är väl exakt samma sak som vita människor borde göra nu, istället för att säga bara att ja, gud vad synd det är med, helt enkelt ge upp liksom, steg åt sidan, ge plats, alltså inkludera, det är ju det enda, liksom det mest handlingskraftiga man kan göra.
Ja, och det är ju därför det är så jäkla, ja, det är därför man ska läsa de här böckerna, och det är därför det är kul att det finns en generation unga native författare som kommer fram. Med allt det här sagt, så tycker jag att boken behöver en hel del litterär hjälp. Det är en klassisk debutroman av en begåvad amerikansk ung person som har gått ett sånt där MFA-program. Nu vet du exakt vad jag menar, eller?
Jag vet exakt.
Ja, det är liksom The American, vad heter den här, Biskop Arnö writing, som är alltså korta kapitel i scener så att säga, med olika olika figurer då som gör olika grejer, och sen så är det väldigt splittrat, och så undrar jag hur sjutton ska han få ihop allt det här. Jag antar att alla är släkt, tror jag, i slutet, för att alla ska då mötas på den här powwowen. Men det är lite för pretentiöst i sin gestaltning, lite driv i storyn, lite för mycket jag vill säga det här, jag vill få fram det här, att det blir övertydligt i alla handlingar, blir övertydliga, alla symboler blir liksom in your face. Så att jag tror att den här kommer bli asbra vid hans tredje roman eller någonting, för att det är en begåvad författare. Det är inte tu tal om annat. Och jag tror att han har jämt mycket att berätta. Men det är lite så här, too soon. Liksom.
Gud, vad trösterikt att du säger så. Att man behöver inte vara liksom en otrolig debutant. Utan det är ganska skönt att kunna börja svagt. Alltså.
Ja, och sen, det börjar ganska svagt. Men jag tror det är ett fint förlag. Och jag tror att de
såg den här opolerade.
De såg liksom. Och jag tror också att de såg uniciteten. Eller liksom att det här är en ny röst, och det är en röst som behöver finnas i vår moderna amerikanska litteratur. Liksom. Så att den ska vi just ge plats åt då, som du säger.
Och jag menar faktiskt också det med att ge plats, inte bara ge plats åt den här sortens litteratur, utan alldeles fysiskt ge plats. Den kan jag söka, om jag har ett jobb, kan jag känna att kanske det finns någon som är lika kompetent som jag, men som helt enkelt inte har rätt hudfärg eller rätt efternamn eller rätt kontakter, som förtjänar det här jobbet mer än jag. Det är ju verkligen att om man menar allvar med att vara inkluderande och att alla ska bli jämlikt behandlade, så kanske det faktiskt kommer till en punkt där man är själv tvungen att tacka nej till någonting man vill ha till förmån för någon annan som inte får det lika lätt som en själv.
Det är viktigt i alla fall att fundera på såna här saker, även om det inte alltid är då den mest konstnärliga, starka upplevelsen.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen så har jag också läst en annan bok som jag ska prata om när jag har fått höra vad du har läst i veckan.
Oj, 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 vad jag har läst. Jag har läst som det ryker om mina ögon alltså, så mycket har jag läst.
Oj, vilken läskig bild jag fick i huvudet.
Ja. Nej, men jag har läst två finlandssvenska författare och en saudiarabisk författare. Men jag börjar med de finlandssvenska, eftersom de till själva historien är helt olika. De är båda historier som handlar om författarna, men författarna har valt att skriva fiktion. Så det är som en fiktiva berättelse som är väldigt dokumentära. Alltså alla författare skriver väl till någon mån dokumentärt, men det här verkligen, det är det som Knausgård, om Knausgård skrev fiktion om sitt liv. Förstår du vad jag menar? Jag
förstår. Är det inte det han har gjort?
Ja, men han har gjort det, men
det var metande blev nu.
Ja, visst är det, verkligen, men det är faktiskt så att alltså Knausgård säger, skillnaden, just det, att Knausgård säger, det här är det som hände, trots att det är klart att det är fiktion, för det finns ju det fattar man ju, för att allt som man skriver, nästan allt man skriver blir ju fiktion, för det kommer ju ändå, ifall man inte skriver liksom en någon slags, om man sysslar med forskning.
Exakt. Ja.
Alla källor är ju fiktion.
Det är alltid en glidning, det kan man inte komma ifrån.
Ja. Och jag förstår också att beslut att om man skriver om något som har hänt en själv, att skriva det, säga att det här är en roman och byta namn på huvudpersonerna, eftersom det såklart ger en mycket större Först tänkte jag så här, men är det här fegt att säga att det handlar om en fiktiv person, det uppenbarligen handlar om dig. Men, alltså, men jag fattar ju exakt varför man gör det, för det är ju mycket roligare att skriva om man inte behöver skriva dokumentärt. Strunt samma, jag bara hoppar in. Philip Tales Jungfrustigen, som jag nämnde redan, men redan senast vi spelade in. Nu världens äldsta historia. Mm. Man, två personer i förhållanden, eller den ena var kanske bara gift då, just då, när det var inte gift i alla fall, men kanske en relation, träffar varandra, blir kära och är tvungna att bestämma, eller huvudpersonen är tvungna att bestämma sig för, ska jag lämna min familj? Är det värt? Jag kommer att såra så många människor, jag kommer att rubba den här ganska trygga och bekväma situationen jag befinner mig i. Allt går ganska bra, men jag känner att den här nya människan jag har träffat gör mig så lycklig och det känns så rätt att leva med den. Är det verkligen värt att offra allt för den? Och ja, i den här historien är det det. Och det är en... det är inte bara jag. Det kanske för det är världens äldsta historia som det är så intressant det här. Med människor som inte kan... Alltså när kärleken kommer eller när förälskelsen drar över den, så är det liksom svårt att säga nej. Mm. Och jag faktiskt... Det här som kanske låter som en jättekonstig parallell, men jag har faktiskt kollat på den här Hillary Clinton-dokumentären i fyra delar. Jag kan verkligen rekommendera. Grät jättemycket och tänkte jättemycket på kvinnohat. Men det finns en ganska kort sekvens om Bill Clintons reaktion med Monica Lewinsky. Monica Lewinsky hävdar ju att det var en... Jag känner ju verkligen Philip som har skrivit förresten just på stigen. Han kommer kanske inte tycka det så kul att jämföra med Bill Clinton. Så jag gör inte det. Jag jämför bara situationer man gör när man är förälskad. Och men han har ju en... I motsats till vad han sa så hade han ju en sexuell relation med sin praktikant. Han offrar liksom... Han offrar allting. Han offrar sitt äktenskap.
Han liksom,
riskerar. Han offrar inte. Han riskerar sitt äktenskap och sitt ämbete. Alltså han har liksom den viktigaste och finaste posten man kunde ha i USA. Och han liksom riskerar den för en förälskelse. Eller om man vill säga det. Eller för en avsugning. Och det här, men i den här historien Jungfrustigen så handlar det om huvudpersonen Rickard som blir jättekär i Paula. Och det är ingen stormande förälskelse, men det är en känsla av att allt är rätt och det tar väldigt länge innan de ligger med varandra. Han åker hem till henne och ligger bredvid henne och så ligger de i sängen och läser tidningen istället för att hångla. För att han är ännu gift och det känns fel, men han vill ändå vara nära henne. Och jag tänker att är det så intressant? Är det liksom ett sätt att... genom hela den här historien känner jag att finns det liksom... Var är passionen liksom? När man blir riktigt sådär galet förälskad vill man ju... Kan man ju... Alltså man blir ju dum i huvudet. Då gör man sånt som Bill Clinton gjorde. Men i den här historien det som måste en som man beskriver det som en känsla av lugn. Men ändå en slags vetskap om att den här människan vill vara med. Det handlar liksom inte om att bli förvirrad av hormoner som gör att man måste bara... Vill bara knulla hela tiden. Utan det är bara... Det räcker att ligga bredvid varandra i sängen och läsa tidningen.
Men har det också att göra med makten hos den som tar själva risken, så att säga? Jag tänker på den här jämförelsen. Var Bill Clinton i det fallet, var han bara en vanlig snubbe som blev helt förtrollad av en ung kvinna? Eller var han en person som var väldigt övertygad om sin egen... osårbarhet, att han tog extremt höga risker och kanske till och med fick en kick.
Intressant! För det tänker jag genast när det liksom handlar om Harvey Weinstein till exempel, eller R. Kelly som bara känner att jag är för mäktig för att kunna misslyckas. Jag kan verkligen göra vad jag vill, för jag är så älskad. Men jag kände att inom politiken är det ju annat. Jag tänker att kanske...
Hade ju massa älskare inne. Det var det att man inte talade om det på den sidan. Det var ju liksom ett kontrakt som man hade med media. Jackie O var ju ingen lycklig människa som alla vet.
Nej, det är sant. Men, man gör det för att man kan göra det. Men i det här fallet, just i Jungfrustigen, kan man inte göra det. Alltså jag tror att det här handlade inte alls om makt. För att de handlade om den där ambivalensen i att hur ska jag leva mitt liv? Allt gick ju så bra och så kommer den här nya personen in och liksom
förstör.
Men egentligen förstör på ett väldigt underbart sätt, för den här personen vill jag ju vill du egentligen leva med?
Men det där ställer ju verkligen sådana där sliding doors frågor på sitt spets. För jag menar, du tycker ju alltid att jag är så cynisk när jag säger det här, men jag tror ju verkligen inte att det finns bara några få kärlekar för en utstakad på ens levnadsbana som man bara råkar ha turen att möta, utan jag tror att det finns ganska många möjligheter och att man kan få ganska många impulser. Och de här impulserna, när man då träffar någon som man tycker är väldigt, väldigt tilldragande, det behöver ju inte vara fysiskt alltså från början. Mm. För älskelsen kan ju, som du sa, den kan ju börja på flera sätt så att säga. Men en person som man vill vara nära eller ha roligt med eller vad man nu känner. Och vad är det som gör att man kommer lite närmare.
Mm.
För det är ändå ett aktivt val. Jag tror inte ett skit på att det jag hade inget val, argumentationen.
Nej, verkligen
den
inte.
Den är BS. Nej. Du har alltid ett val.
Ja, det har man verkligen. Men jag tror också det finns någon slags, man vill ju ljuga för sig själv. Man vill ju känna att eftersom vi inte har legat med varandra så det här inte är en riktig otrohet. Mm. Utan det här är bara en hålla handen och se varandra djupt i ögonen. Eller bara luncha. Eller bara
kanske
liksom,
ännu värre om man nu tänker så.
Ja.
Du lever i någon slags äktenskap med den här personen i flera timmar om dagen och ni går och lunchar, ni promenerar, ni läser tidningen och kanske en liten kyss och där. På ett sätt är det mer intimt än ett knull på fyllan, eller på många sätt är det mer intimt snarare. Så det där kan man ju också diskutera. Vad är ditt, har du verkligen en högre grad av omdöme när du gör det nyktra valet eller när du gör det här fyllevalet, för att du liksom
hela det här systemet bara liksom ohållbart som vi lever. Man ska träffa någon.
Ja, det är det. Det är helt sjukt att man ska leva med samma människa i hela livet. Ja, Peppe, svaret är ja. Det är helt absurt. Och dessutom i många fall är någon av motsatta könet. Jag vet inte om det är lättare vad man än har för könsuppfattning. Men det är konstigt och nära nog omöjligt. Och likväl så gör vi det. Jag tror att det är för att det är den ultimata formen av trygghet som man söker. Men du vet ju att kärnfamiljen från början handlar om jordägande och makt.
Ja.
Liksom. Vi är bara lurade in i någon slags trams om att det ska vara två stjärnor på himlavalvet och Romeo och Julia och bla bla bla. Star-crossed lovers, my ass.
Jag kollar på en tv-serie på BBC som jag vill rekommendera. Den heter The Split och handlar, det är en advokatserie som handlar om tre systrar, men den äldsta systern är liksom huvudpersonen. Och hon är advokat och hon är gift och har tre barn. Och hennes man och en annan kollega, de gick på universitetet tillsammans. Och hon hade väldigt svårt att, nej men hon var kär i dem båda. De hade liksom hon var kär i dem båda männen men gifte sig med en av dem. Och genom hela äktenskapet har hon gått, och hon har ett bra äktenskap, men hon har fortfarande känslor för den andra mannen. Och det vet jag inte om kanske den här serien verkligen är uppbyggd så att man vill att hon ska bli ihop med den här älskaren. Jag brukar alltid heja på den faktiskt. Jag kommer ofta på mig att jag vill att, jag hejar inte på liksom den trygga kärleken. Fan, jag önskar att hon ska lämna sin gubbe och bli ihop med.
Men det är ju alltid det vi gör. Varenda romantisk film handlar ju alltid om att man lämnar den trygga kärleken och kastar sig i famnet på den äventyrliga kärleken. Det är ju det ultimata äventyret. Det är ju aldrig så att någon bara hoppar in i en båt och seglar iväg solnedgången med den här snygga skepparen och sen bara, jag hoppar tillbaka, jag simmar tillbaka här till min man som står där med hunden i kopplet på bryggan.
Nej, men tvärtom tycker jag ju det. Nej, tvärtom vill man ju, är det ju liksom alltid den romantiska, det är liksom alltid det formaterade äktenskapet som vinner.
Alltså, nej, inte i filmer.
Visst är det, kolla på The Affair till exempel. Jag menar,
fast där vinner ju ingen. Alla blir ihop med alla och alla blir olyckliga. Det är ungefär som i verkligheten.
Har du sett den sista säsongen?
Nej, jag har inte det.
Men jag tycker alltid att den kvinnan som liksom blir bestraffad för att hon är snäll åt ett annat håll och liksom får lära sig sin läxa och sen krypa till korset och sen det är den, och sen är det liksom formatet äktenskap som alltid vinner. Nu får ni som lyssnar på den här podden komma och se vilken sida ni är. Vem är det? Är det äventyret eller är det det trygga äktenskapet som vinner?
Men varför måste vi ha den här dikotomin? Varför måste det här... Är inte det som är konstruktionen, Peppe? Är inte det här som är den största lögnen? Att det ska finnas liksom en hore eller en Madonna-motsvarighet även hos männen. En äventyrlig bad guy och en trist guy. Är inte det som är bullshit? Jag tror att det är trams.
Jag tror inte att det är så. Det har du rätt i.
Och det tror jag är rollfigurer som vi har byggt upp genom fiktionen. Liksom. Madame Bovary går ut där i skogen och ser den här... heta killen stå och tvätta sig och bara, det är liksom ursprungslusten på något sätt.
Ja.
Ja, så går nämnt sin tråkiga man och bara, vad tråkigt. Jag har ju sammanfattat en av historiens främsta romaner. Förlåt, Flaubert.
Jag gillar väldigt mycket och bara, ja, ja. Men det här är ju uppenbarligen en så gammal historia. Det här är ju en så världens, kanske inte världens äldsta historia, men en historia som på något sätt alla kan relatera till.
Och alltid leva intressant. Man... Så bra val av Philip Teir. Man tänker ju alltid så här på författare som skriver om sina kärlekar och svindlande kärlekshistorier. Jag tänker alltid så här, vid vilket tillfälle mitt upp i ett nytt livsäventyr tänker en skapande person, det här ska jag skriva om. Den här scenen ska, alltså omedvetet, alltså vad lägger man på minnet? Jag menar, Per Westerberg har ju, eller det är flera författare som har pratat om det här med stoff. Vi pratade om det när vi diskuterade klubben om Matilda Gustafsson, just att, i sådana här intellektuella eller författarfamiljer, hur det kan vara som ett krav på att du ska på något sätt hitta stoff i livet. Du ska leva ett liv som gör det möjligt att skapa nästan, istället för tvärtom, eller förstår du?
Ja, jag förstår precis, men samtidigt så är ju stoff, kan ju, alltså riktigt duktiga författare kan göra stoff av de mest vardagliga saker, och det finns någonting just den där på pricken igenkänningen som gör att man som läsare vill bläddra vidare. Man är bara, men jag kan verkligen identifiera, jag kanske inte har levt exakt i den stunden, men jag kan inte identifiera den känslan.
Joyce Carol Oates är väl ett superbra exempel på en sån person som bara sprutar ut sig romaner som är fantastiska och äventyrliga och passionerade. Och hon går upp klockan, jag läste någon intervju med henne, stiger upp klockan 6, tar en promenad i min trädgård, sen dricker jag en kopp te, sen skriver jag fram till 13. Nu rena rama Agatha Christie-figur. Alltså, hon sa ju allt det här med humor och ett stort intellekt och skärpa och sådär. Mm. Och ingen tråkig tant liksom. Men det här ganska monotona rutinerna. Det var inte som att hon, jag är ena dagen i Paris och andra dagen i Nairobi och du vet, har tre älskare och... Nej, men, och just det, hennes då gift med samma man hela livet ungefär och bodde i det där huset.
Ja. Ta en promenad i ens trädgård, det är också för mig skulle ta en minut ungefär.
Det är jättebra, mer tid för att skriva.
Får jag ännu säga en sak här om Philip Teirs Jungfrustegen. Jag tycker det är, när det handlar om finlandssvenska författare finns det ju inte så jättemånga av oss, alla känner varandra. Och när någonting är skrivet så här... Men för först känns det konstigt att recensera den, för alltså recensera böcker av personer som man känner, eftersom det känns som att recensera de här personerna som personer, inte som liksom den litterära verk de har gjort. Men, och jag känner verkligen inte Philip Teirs exfru det minsta, men den första halva boken satt jag bara och tänkte på henne och var så att nej, men hur, och liksom på något sätt levde mig in i hennes, hur ska hon känna när hon läser det här?
Bara, det är svårt att inte göra det även om man inte har någon relation med personen, som det här med du vet, Helena von Zweigbergk, alltså du vet, det är jättesvårt att inte göra det, och det känns nästan snaskigt, det är nästan
visst,
så att jag skäms, att jag tänker det känns såhär stalkerartat, vadå, tror jag att det här är hänt i veckan, alltså jag skäms för att exakt jag gör det, men jag kan inte låta bli.
Ja, men precis så. Exakt så, precis så känner jag också, men det är ju ändå kul att folk gör litteratur av sina liv trots att det är
jag
fiktion,
kan läsa liksom. Jungfrustigen och så kan jag
göra det?
Tycker om det. Absolut. Jag gillar ju hans böcker. Jag tycker han är skitbra. Men det var intressant. Och sen är det ju också Sånt här händer ju oss i medelåldern helt enkelt. Det är ju typ vartannat, nästan i alla fall, äktenskap som splittras. Och det är ofta en kärlekshistoria som är med där på något sätt. Så att det är också, det är också intressant på så vis att det är en del av att vara människa, helt enkelt.
Bra sammanfattat.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Får jag snabbtala om mitt kapital som påminner ganska mycket om det här innan vi hoppar vidare.
Jag ska bara gå och släppa ner hunden som står och piper lite grann.
Ja. Du kollar alltså, att vi får låta den.
Ja, jag måste bara säga det innan du berättar. Tack så himla mycket för alla bra tips om hundlitteratur. Vi har ju verkligen hundexperter här bland våra lyssnare. Jag kommer börja ställa frågor i slutet av varje program. Hur gör man med inkallning?
Hör, var inte intressant. Läste du den där texten i DN som någon hade skrivit om hur... Alltså påminner väldigt mycket om natural horsemanship men liksom dogmanship.
Ja, just
om
det.
Hur Cesar Millan som ju har länge... Jag inte i hundvärlden men liksom min uppfattning är att han länge varit en guru i hundvärlden. Och han är kritiserad för att bara ha en väldigt dominant, han liksom, ett väldigt dominant uppfostringssystem på hundar.
Ja, medan... han är helt hatad numera bland ekologer och hundexperter. För han är alldeles för aggressiv och all forskning är då tvärtom. Precis som du har rätt. De har liksom caught up with hästvärlden, att det ska vara belöningsbaserat.
Precis, och liksom individbaserat. Olika hundar har olika personlighetstyper och behöver olika sorters liksom, träning.
Det låter ju fullständigt rimligt, verkligen. Jag fattar inte att man tror att det överhuvudtaget ska göra någonting för att stärka relationen om man håller på och skäller på hunden och rycker i kopplet.
Och hålla på med... Okej.
Okay. Sorry, vi kör vidare med Becker.
Ja, varje avsnitt ska handla lite om hundar, lite om hästar.
Ja, okay. Det mår vi bra.
Jag har läst Mitt kapital av Milja Sarkola, som också är en finlandssvensk kulturpersonlighet. Känner inte henne, men hon har såklart gått i samma skola som jag, för så funkar det. Och hon har skrivit, det här är hennes debutroman, hon har skrivit och regisserat många och jobbat som skådespelare. Hon har liksom verkat väldigt mycket inom teatern. Hennes pappa är en väldigt känd teaterchef också i, jag tänkte säga Helsingfors, men han måste väl vara det i hela Finland. Mm. Och hon skriver om om kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. Om hur hon som finlandssvensk är gift med en finsk man från någonstans, inte Helsingfors. Och redan i början av den här diskussionen i boken så säger han att du har ditt kulturella kapital är ju liksom lite tyngre än mitt. Och det här är alltså en fiktiv person som är personen, men liksom är väldigt, känns också just väldigt självbiografiskt. Och så köper de tillsammans en lägenhet i Helsingfors som är en bra investering. Hennes pappa chippar in liksom, så de får hjälp med att köpa den här och tar ett lån. Och vid varje kapitels början så står det liksom hur mycket det lån är på, hur mycket hennes besparingar ligger på, hur mycket hennes aktiebesparingar ligger på. Liksom.
Varför gör ni det?
För att den handlar om, nej men för hon börjar sätta allting, börjar tänka kring alltings värde. Hur mycket kommer den här lägenheten att öka i värde? Om vi renoverar köket, hur mycket lycka, kommer den lycka jag känner att få ett nytt kök att matcha den kostnaden som det tar att renovera ett kök? Och kommer den renovering av köket, kommer den att ge en så kommer jag att få mer för den här lägenheten om vi säljer den långt senare. Kommer vi ens att sälja den? Och så går hon längre och längre att tänka på vilka människor ska jag träffa för att det skulle vara nyttigt för mig att träffa dem. Är den här människan som ger mer än den tar, kommer det att löna sig för mig att vara med den här personen? Och den här, hon drar det faktiskt i sin spets, den här huvudpersonen, den här boken blir väldigt, kanske inte säga osympatisk, men det blir en väldigt känslokall figur. Nästan på gränsen till att man tänker på, har den här liksom personen en diagnos eftersom det, hon kan rationalisera sig fram till att hon älskar sitt barn och hon älskar väl sin man, men alla de flesta andra versioner liksom.
Vad är då, ja, som en journalist skulle sagt, vad är grejen? Vad är grejen med boken? Vad är hooken? Vad är det som får dig att känna att det här är något?
Men jag blir liksom, jag tycker det är intressant för att, eller jag tänker på, det är mycket tankar, men gör människor det här? Tänker människor på att den här är en intressant person, den vill jag hänga med? Eller det här är en person som kan ge mig någonting i framtiden. För att den är liksom... Men ja, vet du vad? Jag har liksom fått folk som har... Det är verkligen ingen kulturpersonlighet precis. Men jag kan ibland... Det har hänt att jag fått en känsla att någon som vill höra av sig. Någon som jag inte känner så bra. Och jag säger att hej, kan vi hänga? Och jag tänker att... Är det här en person som tycker att det verkar supertrevlig? Eller den här person som tänker att jag kanske känner någon som kan hjälpa den på något sätt? Eller jag kan hjälpa den karriärmässigt på något sätt? Mm.
Absolut, och det tror jag många råkar ut för, och särskilt en sån som du är ju en medieprofil och well connected på så vis att du har ju det här kulturella kapitalet, så det kan jag absolut tänka mig i din bransch där väldigt mycket handlar om att
kontakter
och få gig och ta en kaffe och så, men har inte du gjort det? Herregud, jag har väl absolut fikat med folk som jag känner att jag vill ha någonting av. Men jag tror att det är ganska bra om man är tydlig med det från början, så att det inte blir den här stela situationen som jag har råkat ut för, att jag tror att personen vill träffas för att hen tycker att det är kul och sen så visar det sig att hen vill ha jobb. Det blir man lite snabb.
Men jag tänker att det kanske finns två kategorier. Antingen måste man vara tydlig med det, eller så måste man själv skola sig in eller liksom tänka så här att det här är en cool person som jag gärna skulle lära känna.
Ja, men det är ju inget...
Hur ofta får man ut någonting av ett sånt att man bara liksom gör en cold call, träffar någon och sen börjar fiska efter jobb liksom? Är inte sådana, alltså ens bästa, alltså gud vad cyniskt det låter, men ens bästa kontakter är ju människor som man lär känna och blir ens kompisar och som sen för att de gillar en vill tipsa om en eller vill tipsa en om jobb.
Men där finns ju den här fantastiska uppfinningen bjuda på lunch, alltså, och det är ju
there's no LinkedIn.
Such så nej. Tycker jag inte funkar så bra faktiskt. No such thing as a free lunch. Därför att då är det på något sätt en implicit överenskommelse. Hej. Jag fick ditt nummer av Peppe. Och har just flyttat hit till LA. Jobbar som frilansskribent. Skulle inte jag kunna få bjuda dig på lunch? För du vet. Alltså då fattar ju vederbörande att det här är någon som vill höra lite och man blir lite smickrad. Man får liksom spela lite expert där och hjälpa till, särskilt om det är en yngre person, och vara lite sådär mentorartad. Och så får man förhoppningsvis en god lunch. Det tycker jag är helt okej. Men då måste ju personen säga, för att bjuda dig på lunch, jag vill gärna höra mer om dina erfarenheter och ditt, om du har några tips. Alltså då måste man vara tydlig med det. Varför blev jag någon slags jävla syokonsulent mitt i vår podd?
Det var ju jättebra tips.
Vad konstigt det blev. Jag är inte hundexpert, jag är syokonsulent.
Ja, men kanske det finns en liksom, någon slags, den här romanen är en slags kritik kring just det här nytt att tänka. För kanske, för jag tror faktiskt
what can you do for me today-tänket? Ja. Liksom. För det är ju rätt äckligt som det är idag, tycker jag, med LinkedIn och folks skryt om alla sina kontakter. Och, eller har det alltid varit så? Jag vet inte.
Nej, men jag tror faktiskt inte att allt ska maximeras.
Liksom, ja, allt ska maxas. Ja, men
man ska prestera hela tiden. Ja. Allt ska liksom leda till något.
Man ska inte gå på ett mingel om man inte känner att det kan leda till någon bra grej. Liksom.
Lönar det så här för mig? Men jag kan känna det att liksom, kanske inte så mycket nätverkande, men liksom så här privat också. Att jag tror att varje podd jag lyssnar på måste jag ta med mig någonting från. Jag måste lära mig någonting. Jag kan liksom inte bara lyssna på en snicket i snackpodd för att jag tycker att det är... Ja, men det ger mig inget mervärde.
Ja,
så
men det
jag
är faktiskt bra.
På Paradise Hotel, men...
Ja, just det. Du har ju alltid din lilla ventilen. Nej, men är det inte... Det är bra, tycker jag, att du vänder på resonemanget och tänker att det här kanske inte alls bottnar i att vi är egofixerade, karriärshetsande strebrar, materialister, utan att det handlar om att man själv har någon slags komplex, att man vill vara duktig, att man vill liksom vara en nyttig idiot, eller så, men en person som då gör rätt på något sätt och inte är lat, och det kanske är någon sån här lutheransk.
Men visa att man duger, att man, har liksom, man förtjänar sin plats i det här samhället, inte vara en slacker och liksom bara någon livsnjutare som glider omkring och har det härligt utan att bidra. För det är det värsta, speciellt det du sa, det är det värsta som en människa kan vara, att inte liksom, att vara welfare, att inte liksom att
det är den största skammen.
Ja, det är väldigt, men det finns förresten en intressant scen i den här boken, eller en intressant kapitel egentligen, där hon, den här huvudpersonen, får ett stipendium och åker till en sån här skriv-retreat i USA. Och där får hon förresten reda på att hon behöver inte betala det här själv, utan hon får liksom ett stipendium, men det visar sig att nästan alla andra som är på den här, i, den här skriv, i det här skrivhuset, skrivlägret, de har liksom förhandlat ner priset, så de får vara där lite billigare än hon, och det stör henne ganska mycket. Hon får också ett stipendium på att åka till Berlin och gå på teater, och först tror hon att det här stipendiet bara täcker liksom teaterbiljetten. Hon är jättenoga med liksom kvitton. Hon är verkligen ingen snyltare, men hon är liksom noga med allting. Och noga med att liksom spara alla biljetter. Och sen typ näst sista dagen så går det upp för henne att, också, att den här stipendiet också täcker hennes mat. Och det känns som ett sånt otroligt slöseri att hon bara äter superbilligt. Och varit, amen, istället
men för alltså
att,
den här personen verkar ju vara fruktansvärd. Vilken närisa alltså, om sig och kring sig person. Hur stod du ut med den här människan en hel roman? Jag hade ju slutat läsa direkt. Alltså. Så fort du börjar hålla på med sitt lån där på varje kapitel. Hur?
Ja, nej, men det är faktiskt en intressant läsning, för det väckte faktiskt tankar kring hur mycket nytto och liksom hur mycket om kapital och vem som har vad, hur mycket kapital man kommer in med. Jag menar liksom både kulturellt kapital och ekonomiskt kapital, vem man är som person, hur privilegierad man är och hur man ser på liksom sin omgivning. Jag tycker till exempel att sen vi flyttade till USA talar vi enormt mycket mer om pengar än när vi bodde i Helsingfors. Det är,
men man talar ju mycket om pengar i USA.
Ja, men för att se om det här skrivlägret, då stör sig den här, hon tycker att, eller hon, det är liksom, det här kapitlet skrivet med någon slags svart humor om hur, eller humor liksom, eller raljerar kring hur amerikanerna kommunicerar, för amerikanerna är väldigt mycket så här, I'm sorry, would you mind if, I would really truly appreciate it if you, liksom allt kommer med en artighetsfras. Och hon blir så galen på det. Jag tänker att hon som...
I Finland jag gillar inte henne. Hon bara, sätt dig här istället. Jag ska sitta här. Jag är från Finland och håller köft. Dessutom betalar jag mer än du.
Ja, men precis. Nej, men hon är... Det är faktiskt det är inte det. Och den här personen har verkligen ångest i den här boken. Hon är liksom ingen...
Ja, det ska hon fan ha. Hon får ju skaffa sitt liv nu. Kan inte, jag tycker inte alls det här verkar kul.
Du kommer att få den på posten som recensionsexemplar.
Ja, bara om jag får läsa Philip Teir också. Den, som handlar mer om tvärtom då. Då att skita i att vara duktig och bara åka iväg på en känsla. Det kan ju också vara upplyftande. Men du, jag har, apropå det här med identitet då och pengar och så har jag läst en jätteintressant bok. Den heter När dykaren lämnar sina kläder av Wendela Vida.
Aldrig hört talas om den, vad roligt.
Aldrig hört talas om heller. Hon, en roman till vet jag, hon har skrivit som heter The Lovers som kom ut 2010. Men jag vet faktiskt ingenting om den här personen. Hon har liksom ett vagt spanskt eller latino efternamn. Jag tror att hon är amerikan. Och för en gång, så jag brukar alltid hålla på och googla olika författare, men jag har inte gjort det, för jag var liksom bara nyfiken. Och premissen är så här, att en ung kvinna, amerikanska, reser ensam till Marocko av en till synes oklar anledning. Vi vet alltså inte varför hon är i Marocko. När hon anländer till hotellet i Casablanca så blir hon bestulen på sin ryggsäck. Och i den här ryggsäcken så har hon dator, plånbok, pass. Ja, de grejerna.
Oj, 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 vad jobbigt.
Ja, ja, och det är liksom hela den första scenen då, hur de kommer dit. Så du kan tänka dig, så fruktansvärt, man har rest jättelänge och man var checka in och man undrar vad fan man gör i den här sopiga staden. Och man vet att hon har bara desperat flytt landet av emotionella skäl. Det förstår man nästan, men man förstår ju inte riktigt varför. Och den är skriven i andra person, i du-form. Alltså som den där You-romanen av hon, Caroline Kepes, eller hon hette. Och det kan jag återkomma till, men det är ju ett ganska ovanligt grepp. Jag tror att det betyder att den ska ha en sån här närvaro, en dagbokskänsla, att vi ska känna oss som hon, lite som i You då. Och den är skriven i presens också. Men det blir faktiskt sjukt irriterande efter ett tag. Hon säger aldrig någonting. Det är liksom aldrig en replikväxling med talsträck, om du förstår vad jag menar. Utan det är alltid så här: du anländer till hotellet och noterar att din ryggsäck är... När du kommer upp till rummet beställer du room service. Och så den är liksom väldigt dokumentär. Eller den är som en sån här polisrapport. Eller jag vet inte vad jag ska förklara. I och med att det är den här speciella formen då. Och det som är då häftigt är att den här personen, du. Vi får se det mera reda på vad hon heter, vem hon är och varför hon är där. Allt det här som man är nyfiken på. Vilket gör att det klart blir en bladvändare på så vis. För man blir ju mystifierad. Hon väljer att ta en helt annan persons identitet. Hon får liksom chansen genom en antingen korrupt eller fucked up polisutredning att bara liksom lämna. Helt bara bli någon annan. Som saker
faller. Men vem blir hon då?
En annan kvinna.
Som i samma råkar, ålder
liksom. Ja, som har samma ålder och utseende, som hon råkar liksom få den personens pass och kreditkort. Och ur detta så utvecklar det sig en massa, kanske ibland lite krystat, och som av en händelse så var ett filmteam på samma hotell och du vet, jag blev erbjuden. Men ändå, man vill att det ska vara så, alltså det är väldigt filmiskt. Jag vill att det här också ska bli en tv-serie eller en film, precis som You. För det är ju superspännande och kittlande att tänka på, så om du står inför det här valet. Du hatar ditt liv av någon anledning, någonting har hänt, ett trauma, du vill bara fly liksom. Du har varit, just som vi pratade om, nyttig hela livet och sen så har du den här chansen att bli någon annan. Det drömde man ju alltid om som liten liksom, att egentligen är någon annan, ger den där systrarna Rosalie eller vad de hette i Astrid Lindgren-sagorna, du vet, som bodde under en rosenbusk, jag vet inte om du kommer ihåg, men jag drömde i alla fall alltid om de här sakerna, att man har ett alter ego, eller man är egentligen Ronja Rövardotter, vad vet jag.
Ja, alltså.
Och få chansen liksom.
Nu, så i den här åldern känns det ju otroligt jobbigt.
Men ja, man är... det är tråkigt att förlora sina barn och sådär. Ja. Lite tråkigt, men ja.
Eller? Nej, men...
Men det är ju lockande. Och då får chansen att göra om på något sätt. Och det är ju såklart en komponent i den här himla stormande kärleken som man kan träffa på mitt i livet. Att den här gången jag får som en ny chans liksom, att ha en annan slags relation. Det är ju underbart att tänka på. Eller hur?
Att få en ny chans. Ja, verkligen.
En ny chans i allt möjligt. Ja. Karriär eller livsval eller någonting. Det är spännande att tänka på det, om man bara kunde smuggla med barnen på något sätt.
Ja. Men vet du vad, alltså, jag tror att folk, gud, nu kommer coach Peppe här, men lyssna, jag tror verkligen att det är möjligare än vad folk tror. Alltså jag tänker kanske inte att liksom bara sudda ut allt som har hänt och börja från noll. Men jag tror faktiskt att folk är mindre låsta i sina roller än vad de tror. Liksom, it's not too late and you're not too old.
Mm. Nej, men det tror jag också, det har du rätt i.
Och, men därför blir det ju, men för att man tror att man är så otroligt låst, därför blir det ju här en så kittlande tanke. Tänk om vi bara, ja men, å andra sidan ska man ta någon annans identitet kanske, vem vet vad det är för en dåre. Tänk om det är någon som har begått ett mord eller liksom här otroliga skulder.
Ja, men i det här fallet så utvecklar det sig på så vis att hon liksom aldrig behöver stå till svars. Nej. För hon byter hela tiden, hon blir en ny liksom. Och det blir ganska roligt, en sån här rysk babushka-docka liksom av allt det där.
Ja, just det.
Så här, vem är jag nu? Och man kommer knappt ihåg, vad var det jag sa nu? För att hon vecklar in sig i alla sina lögner.
Ja.
Men också att ljuga är ju också väldigt kittlande. Så där som, det gjorde säkert du när du var ung också, man träffade, liksom, var ute med sina tjejkompisar och så drog man någon jäkla rövarhistoria för någon killar som försökte ragga upp en, liksom, bara för man försökte vara lite spännande. Sådana där saker, liksom, väldigt barnsligt.
Ja, det gjorde mig verkligen.
Ja, eller hur? Det var så kittlande liksom, att kunna säga att nej, jag är
det från... Killar på barar, verkligen. Det var ju,
ja.
Alltså, det drog ju såna rövarhistorier om varifrån man kom och vem man var. Liksom.
Ja. Varför då? Så, helt fånigt. Men förmodligen för att man visste att vi kommer aldrig träffa dem igen. Och för att förmodligen innerst inne också var en liten trygghetsfaktor. Jag behöver inte säga vem jag är.
Ja,
och dessutom är jag kanske ganska tråkig, så kanske både osäkerhet och allt
möjligt. Berätta det, för inte så jättelänge sen så sa jag att någon vi träffar här att jag är svensk, fast jag då inte är svensk.
Du ser, det kommer tillbaka, Peppe.
Onödig lögn att dra.
Jätteroligt, men var det en svensk som undrade då varför du har lagt det till med den här Tove Jansson?
Nej, absolut inte, det var en amerikan. Men jag antar att, alltså, jag antar att jag inte orkar förklara för att alla svenska och kommer från Finland. Liksom.
Nej,
ibland är jag faktiskt lättare. Men jag fortfarande går jag liksom med samvetskval för att jag ljög om en sån sak. Liksom.
Nej, men småljuger till vardags i komplicerade ärenden, det kan jag också göra. Jag har vuxit upp med lite olika så här bonussyskon hit och dit och lite olika föräldrar med olika äktenskap. Och jag orkar fan inte förklara det. Och dessutom så, varför ska jag göra det? Det känns också så här intimt. Folk är så himla nyfikna och vill veta, så bara, nej men det var min brorsa, så att... Om någon skulle liksom, folk ses på min begravning så här, hyfsat nära bekantskaper, och så jämför de så här, men till mig sådana att hon hade två bröder, men till mig sådana att hon hade bara en och en syster, men till mig sådana att det var en halv, ja, vad fan. Förlåt för allt, ska det stå på min gravsten.
Vad heter den här boken? Kan du påminna mig om det?
Den heter När dykaren lämnar sina kläder. Jag vet inte vad jag ska tycka om den titeln, men det är väl poetiskt, och sen så är det en så här stiliserad bild, lite så här 50-talssnitt, en kvinna som dyker ner i en sån där baddräkt, du vet, pool. Exakt.
Men ursäkta, när dykaren...
Ja, what the fuck, Vida Vendel eller vad det hette.
Ja, det är ju inte klockrig.
Men det finns en nyckelscen när hon liksom hoppar ner i någon pool där, och sen när hon dyker upp så bestämmer hon sig för att vara någon annan. Så det är väl lite det, att man skalar av sig sin identitet.
Ja, liksom. Symboliskt liksom.
Ja. Ja. Men jätteintressant och nytt grepp. Om man orkar med det här andra persons och presens grejen, så är det någon, det är lite liksom ovanlig upplevelse.
Ja, men det får man väl ändå ge.
Ja,
känns att man testar något nytt.
Ja, jag gillade den mycket.
Får jag ta en kortis?
Yes, do it.
Innan vi slutar. Jag läste Manal al-Sharifs Daring to Drive. Alltså, det handlar om en saudiarabisk kvinna som kör bil och hamnar i fängelse på grund av det.
Ja, just det. Ja.
Och det finns en bok som heter typ Flickorna Riyadh eller något sånt som kom ut för några 10 år sedan. Som jag tyckte var så otroligt bra. Nu i efterhand vet jag inte om det var den... Liksom, om den hade så höga, och det var litterärt väldigt bra, men det var så spännande tycker jag att läsa om hur överklassen i Saudiarabien, verkligen i Riyadh, lever som om, jag menar helt västerländskt liksom.
Mm.
Som om det är bara det här, som är religiösa påbuden gäller egentligen mest av allt, bara de som är fattiga. arbetarklassen och liksom, kanske den här medelklassen. Där blev de också, i den här flickorna Ria, blev de också, ibland kom den här sedlighetspolisen, men då var det bara att vi säger vem man var och sen blev man ursäktad. Mm.
Det kan ju ha blivit striktare nu i och för sig, men ja.
Ja, det kan det faktiskt. Eller den här boken är skriven för några år sedan. Nu har ju den här kronprinsen, vad heter han, MBL heter han väl, Mohammed bin Salman, han har ju nu upphävt det här körförbudet. Nu för tiden får ju kvinnor tekniskt
köra. Ja, men det är ju liksom en PR-kupp, för samtidigt har
exakt.
Ju gjort så mycket annat. Det är någon slags här feministisk greenwash.
Ja, men exakt. Gud, vad skönt att du säger så. Jag talade om det här med Magnus i min podd med honom. Och vad tyckte som du, men han tyckte inte. Han tyckte bara att vi ska hylla den här diktatorn.
Ja, han har gjort mycket annat.
Han styr verkligen landet med det. De försöker, eftersom oljan ju förr eller senare kommer att ta slut, försöker de ju öppna upp för turism också och bjuda in influencers. Så det är ju väldigt spännande att betala influencers för att åka dit. Kanske vi talar om det här i ett poddavsnitt också. Att få influencers att åka dit och liksom, utan att nämna ett ord om alla journalister och kvinnor som blir mördade eller oliktänkare som blir mördade.
Nej, men vi snackade om det, absolut. Ja.
Men i alla fall, den här Daring to Drive finns också på svenska också, och den handlar inte bara om att köra bil som kvinna i Saudiarabien, utan också om hur otroligt svårt det är att navigera sig i ett samhälle där kvinnor verkligen inte är värda någonting. Allt från att hon föds i Mekka som är otroligt konservativ
stad.
Ja, men precis, där inte ens, alltså om man inte är muslim har man inte ens tillträde dit. Och hur otroligt, hur det hennes föräldrar slår henne varje dag. Man kan liksom få stryk oberoende liksom, för att man har gjort någonting dumt eller inte gjort någonting dumt liksom. Och hon själv under den period blir helt indoktrinerad, blir liksom en extremt troende, hur liksom det kommer efter liksom, det kommer en, hennes föräldrar är troende, men det kommer en sån här våg av extrem, där hon verkligen går liksom bokstavstrogen muslim, där hon liksom själv börjar se liksom, när hennes syskon gör någonting som hon tycker är fel, så berättar hon det för sina föräldrar och då får de stryk, och hon liksom, för hennes bror ska försöka lyssna på.
Så angiveri som förtryckta människor hemfaller åt eftersom man är så rädd.
Exakt det. Lyssna på bestsellers musik och då förstör hon alla hans kassettband liksom.
Diktatur även inom familjen.
Ja, men exakt det. Sen kommer hon ut på den andra sidan och får faktiskt lyckas övertala sin pappa, som kommer att få studera. Det är också att gå på universitetet handlar, då får hon liksom, alla kvinnor får studera vissa saker, men de får aldrig sitta med själv föreläsaren såklart en man, utan det är bara männen som får lyssna och ställa frågor till föreläsaren. Kvinnorna får följa med liksom undervisningen med en skärm i ett helt annat rum. Det är så mycket intressant om hur det är att växa upp i Saudiarabien. Det är kanske inte, alltså är man intresserad av något som är otroligt höglitterärt, det här kanske inte den bästa boken, men är man intresserad av det saudiarabiska samhället inifrån, jag tycker den är jätte, jättebra, och det är ju otroligt frustrerande att läsa den, men väldigt lärorik.
Jag blir intresserad av att höra, jag tycker att det var bra att den ens kom ut. Har hon fått några mordhot eller så?
Ja, det måste hon ha fått. Jag har faktiskt bara läst kanske 2/3 av den. Just nu hon sitter under fängelse nu och berättar om sin barndom. Mm. Men jag antar att uppenbarligen så har den här boken blivit publicerad.
Ja. Fasen vad vi har läst bra grejer i veckan. Vilket spektrum, tycker jag. Och sen är jag också alltid nöjd att det alltid är en kompis, minst en kompis till dig som vi kan ha med i podden. Annars skulle vi inte vara de vi är. Jag får bara snylta på ditt rika kulturella kapital, kära vän.
Det är så litet i Finland.
Nu är jag bara trött. Nu måste jag gå och ta hand om några av de här barnen som finns här hemma.
Nej, men gör det. Vi hörs nästa vecka. Tusen tack för att du talar med mig, Karin. Jag älskar att tala böcker med dig.
Jag älskar att tala böcker med dig, och tack för att ni hänger med oss och lyssnar. Vi hörs snart igen. Puss och kram.
Det gör vi. Kram på er. Hej då.
Hej, hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.